Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, Oskar. Nu har vi tagit oss hela vägen ner till Göteborg.
Ja, och det är faktiskt så att det här avsnittet är ju ett av de mer ovanliga avsnitt. För vi har ju inte varit ute utanför Trollhättan på väldigt länge egentligen när vi har spelat in.
Nej, vi har kört ner på länk och sen så har ju våra gäster kommit till oss och mött oss.
Ja, men det här är ju en superspeciell gäst också. Det är ju någon Eller som hur? Vi har växt upp med. Det är någon som har verkligen funnits i våra typ tv-skärmar. Våra tjock-tv när vi växte upp.
Funnits i vårat liv under många, många år.
Ja. Mm. Och vi har ju inte känt varandra. Och det är det som är så intressant tycker jag. Typ, att man har liksom sett personen så ofta. Så att man ibland känns som man känner den.
Ja, eller hur? Ja, precis. Och det är väl lite som ibland när vi möter lyssnare. Så säger de, det känns som att jag känner dig eller er. Och vi har lyssnat så mycket. Och nu fick man ändå den känslan själv lite grann att... Det känns inte som någon som man inte har träffat förut.
Nej. Och otroligt ödmjuk och väldigt fin människa faktiskt är den här Agneta Sjödin.
Eller hur? Verkligen. Så att, jag ser fram emot det här. Det ska bli så spännande.
Och jag tänker lite grann så här att det som är intressant är ju det så här att Agneta har ju egentligen gjort en resa under en ganska lång tid egentligen. Men det känns lite grann som att man inte har vetat om det.
Nej, det precis. Nej, jag vet. Jag lyssnade på hennes sommarprat förra året. Och superintressant för övrigt. Så har ni inte lyssnat på det så gå in och gör det. Det är bara att söka på Agnetas sommarprat. Och där fick man ju reda på saker som inte jag visste tidigare. Som var väldigt, väldigt intressant. Och där kommer vi ställa en del frågor kring också idag såklart.
Verkligen. Och sen är det ju så också att hur har hon hunnit skriva så många böcker?
Ja, eller hur?
Är inte det sjukt?
Det tar jättelång tid att skriva en bok.
Ja, alltså jag funderar på om jag skulle skriva liksom så här ner några A4 om mig själv. Så det känns som att det skulle ta faktiskt väldigt lång tid. Och att gå in så djupt som Agneta kanske gör borde ta ännu längre tid.
Ja, så jag får fråga om det också.
Vi måste fråga mycket om frågor här faktiskt.
Det är många frågor.
Många frågor.
Ja, eller hur?
Väldigt många frågor. Men ska vi göra så att vi kanske bjuder in Agneta med en gång då så att vi inte blir så långrandiga. Vi vill ju fråga ut henne så mycket.
Eller hur? Ja, men det gör vi. Välkommen Agneta!
Tackar. Jaha. Vilka fina ord.
Ja, men du är ju så Agneta, man får ju aldrig sticka under stolen. Du är ju extremt folkkär person egentligen. Och det är ju någonting som jag tänker lite grann. Det måste ju vara svårt att leva upp till att vara så folkkär.
Det är svårt att leva upp till. Är det svårt att vara du?
Hur mycket får du anstränga dig för att vara trevlig? Ja, nej, jag tror inte att det är så svårt. Sverige är ju ett ganska lugnt land på det sättet. Tycker jag. Jag tycker inte att jag känner mig inte som en känd person. Oftast inte.
Kanske
i alla fall.
Därför man oftast kanske blir folkchef för att man inte ser sig så.
Ja,
kan det vara så?
Jag tycker det är jobbigt när jag känner av mitt kändiskap. Då tycker jag att det är jobbigt. Då blir jag stressad. I Stockholm känner jag ju typ aldrig av det. Ibland kan jag känna av det om jag kommer ner så här till Göteborg och sådär. Eller i andra städer. Då kan jag känna av det på ett annat sätt.
Vad är skillnaden då?
Ja, men då kan jag ju känna om folk kollar eller du vet, ja. Och jag tycker inte om, för jag älskar ju människor så det är inte det. Men jag vill bara vara, jag är ju bara vanlig egentligen. Och då så blir det så här påtagligt på ett annat sätt. Och då tänker jag så här, undrar vad det är för tankar som går igenom nu deras huvud. Liksom. Vad är det för bild de har av mig? Vad är det utifrån något de har läst i en tidning? Eller utifrån något tv-program? Eller har de läst min bok? Någon av mina böcker? Eller lyssnat på min podd? Det möter jag ju i och för sig ofta. När jag är ute och går och så där kan jag möta oftast kvinnor då. För vi har väl typ samma lyssnargrupp, ni och jag.
Ja.
Då möter jag så här, åh, jag älskar din podd. Eller åh, jag tyckte så mycket om den här boken. Oftast är det den responsen jag får och då blir jag ju lycklig. För det är ju, där känner jag, där, det är där liksom mitt hjärta vilar väldigt mycket. I
jag älskar när du springer runt på Fångarna Forte där och flåsar. Det är typ så här.
Jag flåsar inte, jag har så nej, kondis.
Nej,
nej.
Nej, men grejen är typ så här att jag och Fredrik är ju ungefär i samma åldrar. Mm. Kanske inte som dig, jag vet inte, du är något år.
Jag är 55.
Du är då yngre än oss då.
Mm. Ja.
Så, jag är 55, jag känner mig som 38.
Och grejen är typ så här, jag minns ju när du hade Tur i kärlek med Adam bland annat. Och jag läste ju då, det var ju egentligen din debut ju.
Mm.
Och det är ju superintressant hur du måste ju verkligen vänt upp och ner på hela din
vardag. Ja, det gjorde du ju verkligen för att jag höll på med teater, jag sjöng i coverband och sådär. Jag bodde här i Göteborg 89, 90, 91. Och ville bli skådis. Och så hade jag spelat lite teater i Norge. Så jag var på väg till Norge för att jag skulle tänkte att jag kan jobba som ljussättare, fotoassistent, stillbildsfotograf och sätta lite ljus i en fotostudio och så kan jag spela teater. Så det var min plan. Men då fick jag frågan att göra en audition för just det här programmet Tur i kärlek. För att de hade testat några olika och hade inte klickat riktigt med någon. Och jag jobbar ju då som ljussättare på det här produktionsbolaget. Och då fick jag testa. Och då var väl jag ganska avspänd. Dels för att jag kände dem som filmade själva den här audition som det var då. Och för att jag hade lite scenvana och sådär. Så att ja, då fick jag det jobbet. Och då var det en annan väg som jag skulle gå plötsligt. Det är ju 31 år sedan.
Det är så sjukt ändå.
Ja, alltså, det är sjukt. Alltså.
Och det är sjuka i det här
livet
hela.
Livet går så jäkla fort.
När vi ska prata om lite anledning och lite sånt. Och så var det ju så att vi hade ju ett avsnitt där vi pratade faktiskt om någon som kontaktade oss och frågade ifall det var normalt att kända personer kontaktade personer som inte var kända. Och då var det en av våra lyssnare då, som är medium. Han hade skrivit till oss då och sagt att Adam Alsing dök upp här i mitt kök när han hade gått bort.
Jaha.
Och jag vet inte riktigt varför, sa han. Men jag sa till honom typ att du kan inte gå den här vägen för att få kontakt med någon, sa han, hade sagt då. Tydligen då. Efteråt fick jag reda på detta. Och då pratade vi lite grann om att Adam Alsing hade dykt upp hos någon av våra lyssnare och så vidare. Och pratade om det. Och pratade gott om Adam, självklart.
Ja.
För han är fantastisk. Och då skriver Adams bror till oss på Instagram.
Aha.
Och säger, jag har fått höra av både bekanta och obekanta att Adam hade kontaktat någon av era lyssnare, typ så här.
Ja.
Och då hade de ju fått kontakt då, de två.
Och det här lyssnaren var då ett medium.
Ja, ja, precis.
Just det.
Och det är ganska sjukt ändå, för förmodligen hade ju då kanske då, vet inte jag, om Adam då.
Han är en smart kille. Han visste precis vilken väg han skulle gå för att få kontakt med släkting.
För att få kontakt med släkting, säkert. Och när jag fick reda på det, när Adams brorsa skrev, då tror jag inte Peter var, någon sån här Daniel kanske han heter, inte vad han heter.
Ja, jag fick ju
rysningar. Det är så här, helt sjukt vilken omväg och vilken genväg han valde egentligen.
Mm.
Så det var ju helt kul.
Där. Ja. Men alltså det där är väldigt intressant. Nu ska jag se hur jag kan berätta det här utan att lämna ut. Det är ju jag får göra så här då för att inte säga vem det var, eller jag vet, hur ska jag berätta det här?
Det är svårt. Det var en kompis.
Nej, men jag chansar på att det är okej. Det var min syster hade en man som hon hade levt med några år som gick bort, och hon kände ju, jag har fler systrar så jag behöver inte säga vem det är. och då kände hon att hon fick liksom tecken från att han fanns fortfarande omkring henne då när han gick bort. Och så en kväll så sitter hon och så säger hon att snälla du, säger hon då. Vi säger att han heter Stig, det heter han inte. Snälla Stig, kan jag få ett sista tecken? Liksom? Hon hade inte fått något på ett tag. Hon ville liksom känna att det fortfarande fanns någon sorts kontakt. Och så lägger hon sig och sover på kvällen. Och jag har den här natten, det här visste ju inte jag om. Men jag är då i Stockholm och på natten så drömmer jag. Hur jag kommer då till min syster. Och så möter jag den här mannen. Och jag blir rädd. Och jag bara tänker, nej, men, nej, 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 du är död, du är död. Nej, nej, det är jätteviktigt Agneta, jag måste prata med dig. Det är jätteviktigt att du berättar för din syster att jag lever. Nej, nej, du är död. Nej, lyssna på mig. Och han satte mig ner, han var så bestämd. Du måste berätta för henne att jag lever, att jag har det bra. Och jag var så här rädd och omskakad. Jag kommer ihåg, jag vaknade på morgonen och min pappa var hos mig. Och jag sa, men gud, jag har haft en konstig dröm. Och så berättade jag för honom. Ska jag berätta det här för min syster? Vad ska jag säga liksom? Ja, vi visste inte. Jag ville inte att hon skulle bli upprörd och sådär. Och så ringer hon mig sen senare och så pratar vi. Och så säger jag, jag måste berätta en sak för dig. Jag vet inte hur du kommer ta det här. Men det känns viktigt att jag gör det. Och så berättar jag det här för henne. Och så blir hon alldeles tyst. Och då berättar hon för mig. Hon har bett om att hon ska få ett sista tecken. Och sen på natten så drömmer hon att hon försöker få kontakt med honom. Och det är bara upptaget.
Nej,
hon ska ringa och det är bara, du tutar bara upptaget. Och då tänker jag så här, min slutsats. Att han försöker nå fram till henne. Men han kommer inte igenom och går via mig.
Visst
är det fantastiskt? Och det är det jag tänker på när ni berättar om det här med Adam. De hittar ju vägar fram.
Ja. Det är helt otroligt då. Alltså.
Ja, det är det.
Men din syster då?
Hon tog det jättebra. Hon blev jätteglad.
För ibland blir det så här, om man inte kanske är så. Nu var det ju som tur var det ju liksom så. Men det kan ju också vara lite känsligt.
Ja, det var därför jag var lite försiktig sådär. Men hon tog det superbra.
Jag blev ju livrad när jag såg att det stod allting på idén. Jag tänkte så här, nu kanske han blir
någon super. Någon som är arg.
Ja, för vi har lyft upp liksom det här. Vi pratade ju allmänt, bara allmänt. Så det är så här, shit, det är en person som blir arg bara för att jag ändå lyfter upp frågor. Alltså prata om det liksom så här.
Men jag tror att det är så många som kan de få någon sorts kontakt liksom så. Så vill de ju det vill man ju liksom.
Men du har ju massa frågor till Agneta, Fredrik. Du har ju suttit i hela gårdagen och
passa på nu med när jag leder.
Ja, eller hur? Ja, men det är inga problem, vi löser det sen också i sådana fall. Nej, men jag är jätteintresserad av pilgrimsvandringen som du gick. För det, vi pratade lite om det tidigare. Jag älskar ju att träna och det gör ju du också. Och nu menar jag inte för träningens skull, men att gå så långt och i den miljön som är där och med det syftet som man faktiskt går. Vad är det största du fick med dig därifrån? Har du något som bara att det här berörde ordentligt?
Det jag kände var nog att jag kom tillbaka till mig själv väldigt mycket på den där vandringen. Men jag gjorde den ju utifrån. Jag går med mitt gamla jag och går mot mitt nya jag lite grann under den här vandringen. Tolkar det som nu så här. Det var första gången jag sa just så där, men jag ser det nu så tydligt. För jag hade med mig det här mitt rastlösa jag som liksom är väldigt målinriktad. Nu ska jag dit liksom. Om man säger så här om pilgrimsvandringen så säger man att det är vägen som är målet. Det är väldigt mycket det, för det är under den här vandringen så du kommer i kontakt med dig själv och få till det saker och sådär. Men jag var väldigt så här fokuserad på målet. Jag ska komma fram och mycket pannben. Och jag gick väl i snitt 4,2 mil om dagen. För jag gick ju under väldigt kort tid. Så jag gick en mare om dagen i snitt.
Shit, det är bra jobbat. Ja. Bara det.
Ja. Och vissa dagar gick jag skitlångt och andra dagar kanske jag gick bara 2-3 mil. Och då var det bara. Ja. Men vissa dagar gick jag liksom 5-6 mil. Så att det blev det snittet räknade jag ut. Men jag fick väl till mig någonstans att jag gjorde ju vandringen på något vis två gånger också, för sen skrev ju jag om den lärjunge som ligger begravd i Santiago. När jag skrev min första roman, En kvinnas resa, så började jag ju ta reda på lite mer om Jakob. Och när jag liksom läser om honom och skriver den här romanen så är det som att jag gör vandringen en gång till, fast i ett lugnare tempo. För att jag gjorde den nog väldigt mycket som ett uppdrag som jag hade fått. Nu ska jag slutföra uppdraget. Jag var inte så himla närvarande. Men man tvingas ju ändå att bli närvarande i vandringen. Man har inget val. Och det händer saker med en. Ibland kanske man går och gråter och liksom undrar vad 17 gör jag här. Och man vill bara därifrån. Och andra dagar är man glad. Så det händer. Det blir en process liksom i en. Det blir det ju onekligen.
Mm.
faktiskt.
Ja, man tillbringar ju mycket tid med sig själv.
Ja, älskar att du säger tillbringar också.
Ja, förhoppningsvis så gör man ju det.
Ja, nej, men eller? Det är så många som säger spenderar. Och, ja. Det, och i svenska så är det så här, man tillbringar tid och spenderar pengar. Mm, ja. Har jag fått lära ja. Mig av min redaktör. För jag skrev det i någon roman ja. Så skrev att de spenderade tid. Och då fick jag, Agneta, vi tillbringar tid och vi spenderar pengar.
Ja. Det var faktiskt väldigt ja. Bra. Ja. Se, du är så duktig.
Du är så duktig ja. På svenska, Fredrik. Ja. Ja.
Det är jättebra ju. Ja. Tillbringar det inte jag.
Ja, precis. Ja. Ja, men vi, ja, apropå det. Det är ju lite kul, för ibland så får man ju lite kommentarer in till podden.
Mm.
Och Oskar, han är ju inte... Han pratar lite fort ibland och ja. Kommer inte alltid på ord.
Mm.
Och så, vi har aldrig fått någonting på det. Men så var det vid något avsnitt så sa jag det... Vad var det jag sa nu? Inom situationstecken, ja. Sa jag. Men det heter ju citationstecken. Och det blev tittarstorm, höll jag på att säga. Eller lyssnastorm. Ja. Jag fick så mycket skit för det.
Ja. Mm. Ja. Så nu lärde du ju vad det heter.
Eller hur?
Ja.
Men saken är, jag tror...
Citationstecken. Så du tycker om att säga det emellanåt?
Ja, jag säger det bara för att säga det ibland.
När du var med i min podd som vi spelade in här precis innan, då sa du det ordet.
Ja, jag vet.
Ja.
Jag kommer ihåg det nu.
Men, jag tänker på det varje gång. Ja,
men det är nog lite så. Ja. Folk reagerar inte oftast när jag säger dumma saker, för det är ganska vanligt.
Ja.
Man har mer förlåtande inställning runt dig. Ja, ja. Du ska ju vara den här ordentliga. Ja,
eller hur?
Du ska
precis.
Ju ha koll.
Mm. Absolut.
Ska ha koll på mig.
Men för att gå tillbaka lite då till din vandring. Vad var det som gjorde att du faktiskt gick den vandringen?
Nej, men jag kom i kontakt med en författare som heter Paulo Coelho, som har skrivit Alkemisten bland annat, som var en stark bokupplevelse för mig. Och jag intervjuade honom i samband med att han släppte en bok som heter Djävulen och fröken Prym. Och det där var, när kan det ha varit, 2003 kanske det var. För jag gick 2004, så det kan ha varit i början där 2003. Och då fick vi väldigt bra kontakt, vi pratade mycket om tecken och symbolik och sådär. För det var några tecken som jag alltid har haft, som har följt med mig under många år, som han hade med i den här boken, Djävulen och fröken Prym. Så jag blev så här helt tagen av det. Och i samtalet runt det där som vi hade utanför själva intervjun som sändes i tv sen, så fick vi en bra kontakt. Och då skickade han ut mig. Då gav han mig några olika uppdrag. Och det ena var då att jag skulle vandra till Santiago de Compostela. Och då gick jag 2004. Det är snart 20-årsjubileum.
Men Paolo, han är från Brasilien, va?
Ja.
Ja, och grejen med honom är ju att han är ju superdjup och det känns som att han sitter med alla svar.
Ja, han är lite magiker. Ja, speciell.
Är han det? Eller han
är väldigt speciell, Paolo. Och antingen är han det, eller så vill han att man ska tro att han är det. Jag har ingen aning. Nej, men han är ju speciell och han jobbar mycket med energi. Han har ju jobbat lite med lite mörkare krafter och så här, en period också. Och det var ju det som blev så lite läskigt. Jag tror han skriver om det här i någon biografi. Hur han liksom hamnar i ett mörker så att han blir så rädd. Jag tror att det till och med han upplever det här mörkret i sitt hem och blir väldigt rädd. Som att han typ nästan ser det liksom. Och får en sån vändning i det. Jag tror att efter det kommer väl författarskapet in, och Alkemisten vet jag att han skrev på väldigt kort tid, bara någon vecka så där.
Är det han som har skrivit det med Ferrarin också? Prästen köpte en Ferrari?
Nej, det är någon annan. Jag vet inte vad han heter nu.
Prästen köpte en Ferrari. Som
fast det var en munk.
Han har väl skrivit den också, som är ganska... Det är hon som satt vid stenen och grät.
Vid floden Pedra.
Ja, precis. Han är ju extrem duktig, tycker jag faktiskt. Intressant, du har träffat honom faktiskt.
Ja, jag har träffat honom. Ja.
Men du har också skrivit några böcker.
Ja.
Ja, och han skrev den på en vecka.
Mm.
Hur lång tid tar det för dig att skriva en bok?
Ja, det tar ju oftast, man jobbar ju under kanske en 8 månader. Det beror på också vad jag skriver, om det är en fackbok eller om det är en roman. En roman tar oftast lite längre tid. Man behöver liksom, jag i alla fall behöver fördjupa mig i karaktärer och man bearbetar en historia liksom, och skriver om och på ett mer liksom ingående sätt. En fackbok är ju, det går lite snabbare. Men, och den senaste nu som kommer i slutet på det här året, den gick jättesnabbt. Den, typ, det manuset skrev jag på typ 3 månader. Och det fattar jag inte själv hur det gick till. Och så snabbt har jag aldrig skrivit en bok. Men nu håller jag på att bearbeta manuset tillsammans med redaktör. Men den var väldigt färdig när jag skickade iväg den. För jag hade en sån här inställning att jag skulle... Jag vet inte varför jag gör så här mot mig själv. Jag jobbar lite för mycket ibland. Men jag tycker inte om det. Jag måste börja lära mig också att stanna upp. Och verkligen stanna upp liksom och ta semester. Jag har inte haft semester ever, känns det som. Men då tänkte jag så här, så jag skriver klart det här manuset innan jag åker till fortet i slutet på maj. Och då började jag där någon gång i början på mars, tror jag. Och så åkte jag till fortet i slutet på maj. Och så skrev jag på morgnarna när jag vaknade. Jag vaknade tidigt, så där vid 5:30. Tänkte jag, men man kan skriva nu liksom. Ja. Och så gick jag och gjorde jag kaffe och så satt jag i sängen. Och så på bara de där timmarna fram till 9 hade jag fick jag jättemycket gjort. Så att den där boken liksom, det gick otroligt smidigt. Jag fattar fortfarande inte hur det gick till. Men...
Kan det vara kanalisering, tror du, eller kan det vara så?
Nej, jag vet faktiskt inte. Kanske lite att jag har fått lite hjälp och skjuts. Alltså det pratar ju många författare om, de som är lite öppna, att de ser sig själva bara som ett verktyg.
Mm.
För det har jag känt ganska tydligt med mina romaner. För ibland när jag läser dem efteråt så blir jag så här, vad fick jag det här ifrån?
Vem har skrivit det här?
Nej, men då kan jag verkligen känna det så tydligt. Att jag bara har varit ett verktyg och att jag får det i form av bilder liksom till mig bara.
Men du har ju skrivit en del böcker. Jag ser ju att den senaste boken i alla fall, vad jag kan se här, så är det så 100 affirmationer för hjärtat.
Nej, den senaste är Så in i själen.
Okej, så det är den senaste.
Ja, och det kommer en uppföljare till den, fast den är ju helt fristående. Men jag tror att jag kommer att göra en bokserie på Så in i själen, kanske på 3 böcker. Och sen förhoppningsvis en roman igen.
Mm. Men alla de här böckerna då, du har ju skrivit nästan i snitt liksom en bok om året nästan. 2007, 2008, 2009, 2011 och så vidare. Mm. Vilken av de här böckerna känner du någonstans har liksom varit kanske man säger, påverkat dig mest eller känner på något sätt har eller gett dig mest att skriva?
Det är väl de här som jag tycker är lite mystiska och sagobetonande. Sådär. Jag tycker om En av de 12 som är den andra romanen efter En kvinnas resa som handlar om den lärjungen Jakob Zebedaios. För jag kände mig så nära honom på något vis. Och sen skrev jag en roman om Lucia, Ett ljus i mörkret. Och sen så skrev jag Flickan från paradiset. Och det är lite som en saga och den är lite mystisk och sådär. Jag trivs ju i den miljön med den typen av böcker. Så att jag längtar ju efter nästa sån bok. Så att vi får se vad som kommer. För det är, oftast måste det komma till mig sådär tydligt. Och då vet jag att det är dags.
Ja.
Jag får en idé, jag kan vakna med ett ord eller någonting. Då vet jag att okej, nu är det en bok på väg ner.
Härligt. Ja, eller hur? Jag har inte vaknat så ännu, men jag kanske gör det snart.
Ja, men det kanske man gör. Ja,
nej, men jag ser mig fortfarande inte som författare och då sitter jag ändå med min 12:e bok nu.
Mm.
Men du vet, det är mer att jag ser mig mer som en förmedlare på något vis än författare. Att det är något jag vill berätta och dela med mig av.
Ja det är fantastiskt. Mm.
Men du började med din resa inom det andliga ganska många år sedan.
Många år sedan.
Eller jag vet inte, men det känns som att du ändå liksom har...
Nej, det var väl där 90...
Var det så länge sedan? Nej, 90.
Nej, 91. Nej. Jag var
knappt född då.
Nej, men jag... Nej, men i samband med Maja där, 98.
Mm. 8, typ. Men 25 år sedan ungefär.
Knappt,
24.
Ja,
mm. men jag tänker lite grann så här. Har det varit svårt att finna sig själv i det här offentliga Agneta? Är det svårare då?
På ett sätt så var det ju det där i början. För då var jag lite så här. Då pratade jag inte så mycket om det. Men jag ville ju också, men i början var jag lite nyfrälst som man kan bli när man upptäcker någonting som verkligen har betydelse för en. Det kan ju vara allt ifrån att du liksom hittat någon ny träningsform och då vill du prata med alla om löpning plötsligt. Eller du har fått barn och då ska du prata med alla om bebisar. Du vet, man är liksom inåt nytt har hänt i ens liv och man känner sig lite nyfrälst. Så att i början var jag nog ändå ganska mycket sådär. Jag vet att jag gjorde... Efter intervjun med Paolo Coelho så gjorde jag en intervju med Deepak Chopra som också sändes. Och det var rubriker där, Agneta och hennes guru och så här. Det var ju bara folk tyckte jag var någon jävla UFO, tror jag.
Men fick du till det? Att folk tyckte att du var ett UFO?
Nej, men jag kände ju det. Liksom. Så, ja. jag kände ju att vissa säkert tycker så om mig nu. Ja. Och det struntade jag väl lite i, samtidigt som jag någonstans i bakhuvudet tyckte att det var lite jobbigt. Men sen så tonades väl det där ner lite grann. Men så började jag ju skriva mina böcker. De är ju väldigt spirituella. Så att de som har läst mina böcker har ju följt med på min resa mycket. Men idag har jag ju kommit till ett läge där jag känner att nu har ju de här dörrarna till det andliga öppnats väldigt mycket mer. Väldigt många fler öppnar ju upp och är intresserade av det. Så då känns det inte lika jobbigt. Och då vågar ju jag också ännu mer stå för vem jag är och vad jag tycker och tänker och tror. Och då, ja. Och sen är det väl en åldersgrej också när man blir äldre. Man bryr sig inte lika mycket i vad folk tycker då.
Nej, precis. Vi pratade ju lite i tidigare podd. Mm. Eller senare, beror på när man lyssnar på det.
Ja, precis.
Men just det här, då nämnde Oskar det, eller om det var du, att någonstans i 40-årsåldern så börjar man på något vis vakna upp kanske. Mm. Du var ju tidigare än 40-årsåldern när du gjorde det. Det var jag också för den delen. Men har det med för många gånger om en livskris att göra kanske? Eller om man tänker 40 då, det är ju inte, man har inte levt halva sitt liv förhoppningsvis då. Mm. Men händer det någonting då?
Men jag tror att det där är lite olika. Jag tror att vissa har säkert sådär någon form av livskris och känner att det här går inte. Jag mår för dåligt liksom. Något måste jag göra. Och i bästa fall så gör man något liksom. Medan andra kanske fortsätter att fly ifrån det och fortsätter liksom att döva det här som de mår dåligt av med olika typer av stimuli på något vis. Eller så kanske man känner sig kallad på något vis. För mig var det ju lite både och, att jag kände att min självkänsla var så låg så jag tänkte jag mådde inget bra här inne. Jag slog rätt mycket på mig själv med tankar och så. Jag kände jag måste må bättre, jag måste börja bygga upp min självkänsla. Så den fanns ju där att jag fattade liksom. Men sen var det också en väldigt stark dröm med en örn som var så tydlig och så detaljerad och så färgstark. Den var verkligen en dröm som jag aldrig har haft något liknande förut. Och när jag vaknade så var jag helt tagen av det. Och efter det började det hända saker. Så någonstans, det har jag sagt att det är min inkallelseorder lite grann. Så jag tror att det har jag läst också i någon bok, att det kan hända. Man känner sig kallad, man har en stark dröm. Eller att man då går igenom en livskris, eller att man får en känsla, eller ser någonting, eller råkar ut för något. Så att det blir en sorts vändpunkt om man liksom börjar det här sökandet. Och det kan ju ske i olika åldrar i livet liksom. När det kommer. Men det, jag tror att det också är lite inprogrammerat i våra själar. Att vi har bestämt någonstans när vi kommer ner till jorden att ja, men då är det dags liksom. Eller att någon liksom trycker på något. Nu måste du liksom, nu är det dags att börja tjäna. Men alltså, när jag var liten, jag kommer ihåg i tonåren när jag bad kvällsbön så där. För jag gick i söndagsskola så jag hade ju med mig någon sorts barnatro också. Sen älskade jag mystiken. Jag läste Sagan om ringen tidigt och sådär. Älskar det här mystiska. Men jag tror att jag bad tidigt om att jag skulle få tjäna ett högre syfte på något sätt liksom i mitt liv. Så det fanns ju där någonstans i bakhuvudet. Även när jag började liksom vara tonåring och var ute och festade och rökte och träffade killar och spelade teater och så.
Men tror du någonstans typ så här att, vad tror du är meningen med ditt liv egentligen? Vad tror du liksom så här att, varför kom, om du tror på reinkarnation eller tror du att du kommer tillbaka?
Ja, men jag tror att själen går igenom många liv.
Men vad tror du att din lärdom i det här livet ska vara?
Ja, att sprida så mycket som möjligt. Någon form av energi och vibration. Att få människor som läser mina böcker eller lyssnar på min podd. Att hitta sätt som får dem att må bättre. Att de kickas igång och hittar sin väg. Liksom. Att de får aha-upplevelser. Genom att de läser något eller lyssnar på något samtal i podden. Som leder till att de också hittar sin väg. Det tror jag att någon form av inspiration, guide, brobyggare. Jag vet inte.
Men tror du kommer bli moder Agneta någon gång?
Nej, det tror jag inte. Nej, det var nog en väldigt gammal själ. Moder Teresa.
Ja, precis.
Ja, nej, jag är sån hybris, sa jag inte. Nej, och jag nöjer mig väldigt, väldigt väl med att bara få vara. Om jag så bara liksom lyckas få en människa på jorden att må bättre. och styra om sitt liv i en bättre riktning, då är jag nöjd liksom. För jag tänker att vi alla kan vara de här personerna som liksom hjälper varandra. Vi måste liksom leda varandra hem, liksom hålla varandra i handen och gå i en bra riktning. Det är så jag tänker, och inte fastna i liksom tunga energier.
Vi är 12 våningen,
det är superintressant.
Vad roligt om vi såg den där nu.
Svävar också utanför fönstret. Men någonting som jag faktiskt fastnar mycket för när jag tittar på ett klipp på YouTube faktiskt, det är när du intervjuar Ocean X-teamen, de heter de som hittar det här fyndet i Östersjön. Och jag ser ju egentligen med en gång hur mycket du brinner för det ämnet när det verkligen sitter.
Jag tjatade in dem som gäster. Jag jobbar ju med Nyhetsmorgon ett tag då, sen orkar jag ju inte gå upp så där tidigt. Men, och då vill jag så gärna ha med, vet. Jag vill ju bara ha en massa UFO-gäster i Nyhetsmorgon. Men jag lyckades få in dem i alla fall, och det var ju så jäkla kul, och vad uppskattat det var.
Verkligen.
Var många som har liksom skrivit och kollat på det klipp. Och, men alltså de hade ju inte, jag vet ju fortfarande inte, jag fick ju med mig lite, de hade med sig en påse med liksom sediment från botten där, jag har den där påsen kvar.
Ja, det är klart.
Jag tog en bild, för då var det lite fuktigt och blött, nu har det ju torkat, men då var det också som ett hjärta.
Aha.
I liksom, som hade bildats i det där. Men jag har påsen kvar fortfarande, så att den känns ju lite magisk. Men det fanns ju ingen utrustning heller för dem. Och sen ligger den också på ett område, så den gränsar, tror jag, mellan, du vet, om den ligger nära finst vatten. Alltså, de har ju inte avslöjat vart den ligger. Men, och sen att gå ner och undersöka det här kräver nog en hel del teknik som är rätt dyr, som de inte har. Men formen på det, det är ju ens så häftigt. Jag hoppas ju liksom. Så antingen då, om det är ett kraschat UFO från liksom innan istiden eller något, eller liksom om det är byggnation från en tid innan istiden också.
Men saken är, det finns ju väldigt mycket frågetecken ju mer man kollar. Det har ju dykt upp lite så här klipp emellanåt från de här grejerna, och många frågor växer ju, för att det är ju liksom både materialmässigt och grejer som inte ska finnas. Och, jag tycker det är så intressant, och särskilt när du sitter där och jag ser verkligen i dina ögon hur du brinner för det här, och det var ju då jag förstod typ så här, Agneta, hon har fascination för UFO:n alltså. Var kommer det här ifrån?
Ja, men jag vet inte var det kommer ifrån. Det har alltid varit där, universum, liv där ute. Och jag kommer ihåg i början, du vet, när jag satt hemma och kollade på såna här UFO-klipp på YouTube. I början kunde jag tycka det var jobbigt. Då kunde jag liksom typ bara frossa i olika klipp, och sen blev det bara nästan läskigt och lite för mycket. Och då var jag tvungen att pausa i någon vecka, och sen var jag där igen. Så successivt vande jag mig vid liksom de här olika föreställningarna och tankarna och visionerna och vad som kunde finnas och sådär. Till att nu är det inte ens läskigt alls. Men jag vet ju folk jag pratar med som liksom knappt orkar tänka på sånt där. För det blir för läskigt.
Och det är för långt borta.
Det är för långt borta och för obehagligt och läskigt att ta in. Och jag kan förstå den känslan också. För att det blir så stort. Men nu känner jag mig liksom helt lugn och trygg i allt sånt där. Men jag hoppas.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken-deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Jag hoppas ju att jag kommer att få uppleva något innan jag dör.
Ja, men det kommer du säkert få göra.
Tror du det?
Vi pratade lite grann om det innan ju, att du kanske är utomjording. Du har ju utomjordiskt blod, kan man väl säga. Ja. Säger man inte så liksom vad man har...
Det beror på hur du googlar på det.
Ja, hur man googlar. Allt är relativt.
Jag är ju RH-negativ och det är då typ 15% av jordens befolkning inom de olika blodgrupperna O, A, B och AB som är sammantaget då RH-negativa. Och jag är ARH-negativ. Och RH står ju för den här resusapan. Och är man då, ja, googlar man där så hittar man. Men, och är man ARH-negativ, då saknar man liksom den genen från resusapan. Mm. Så att jag har alltså inte ap-genen. Och då kan man ju naturligtvis hävda att man är en alien.
Är det sjukt att, ja, typ så här, att man inte har den genen?
Ja, de har fortfarande, ja, inte riktigt förstått vad det här kommer sig utav.
Nej.
Och jag... Så det är ju konstigt naturligtvis.
Verkligen. Det är ganska intressant.
Jag känner mig lite speciell.
Ja, är det 15% utav befolkningen ungefär?
Jordens befolkning, ja. Ja.
Det är...
Har de räknat ut.
Det är sjukt ändå.
Ja. Man, för vi har ju gjort några avsnitt här nu. Är det sista där vi pratar lite om Egypten och pyramiderna och långskallar. Mm. Och för långskallarna, det är ju vad man tror då eventuellt folk som har bott på jorden.
Mm.
Innan vi som människa bor här.
Mm. Och, det är så märkligt hur folk har svårt att föreställa sig det här, att det skulle ens kunna vara så.
Ja, eller hur? Ja.
För när man pratar om så här, alltså vetenskapen då, den accepterade vetenskapen slår ju bort det här lite grann som liksom pseudovetenskap, som att det bara är humbug.
Mm.
Men jag tycker det är intressant att man gör det, för vad vet vi om vad som hände här innan is? Vad vet vi liksom?
Nej, vi vet ju så lite.
Vi vet ju så lite.
Men precis, och det är lite det här med att det är ju flera lager på jordens yta. Mm. Och att man hittar saker längre och längre ner i marken. Och erosionen får fram nya saker. Och just de här då att vara... Jag tror inte att vi som människor var de första på jorden.
Mm.
Och det du kanske, eller de här är då negativa då, ni är 15% då, ni kanske härstammar från någonting långt tidigare.
Ja, kanske det. Jag är säkert jättemer speciell än vad jag fattar.
Du är jättespeciell.
Fattar ni vem jag är? Alltså, ni kanske bara tror att jag sitter en simpel tv-stjärna.
Nej.
You should only know.
Ja, verkligen.
Det är lite djupare än så.
Men det som är intressant är ju lite grann så här, om vi pratar om det egentligen, hur lång tid tillbaka i tiden vi kan gå oftast för att mäta och se saker. Så jag menar, om vi bara går tillbaka till det som egentligen då, vi säger 4500 år då, men enligt Hans Orheim då, som var med i våra poddavsnitt, berättar att geologer i pyramiderna säger att sfinxen är över 10 000 år gammal liksom.
Mm.
Men om vi försöker då gå tillbaka och se vad som finns under ytan, och då är det, pratar vi bara 10 000 år liksom, så här. Mm. Och mina, jorden är ju 4 miljarder år.
Mm.
Så vi vet ju inte hur många generationer i liv som har pågått här egentligen. Vi har ingen aning egentligen. Du vet, så här. Och apropå det då, vi pratade om tidigare civilisationer.
Mm.
Så tänker jag en grej, säger ju Agneta, det var ju det här Moon-Eyed People ju, som sägs att funnits i USA, i Amerika, innan Cherokee-indianerna ju.
Men skickade du en länk på det? På Messenger?
Ja, precis.
Jesus, det har jag missat att kolla. Ja, det där måste jag ju kolla.
Och det är superintressant, för där finns det i historieböckerna, så säger man att typ att prins Madoc, som är egentligen från Wales, han kom ju till USA flera år, 100 år innan Columbus.
Ja, det där har jag också hört om.
Och han berättar ju då att han träffade på de här Moon-Eyed People då, som var bleka, platt ansikten och stora ögon, som levde där bland indianerna. Och de blev utrotade av indianerna under en viss tid på dygnet någon gång, när de hade uträtt typ så här, att okej, de klarar inte att vara ute den här perioden, för de bodde i bergen. Och så utrotade de här då. Och det finns, om man kollar historieböckerna och alla de här grejerna i USA från Alabama och så vidare, så dyker de här ofta upp. Och de var ju vita, storblåa ögon och väldigt korta och bleka då.
Korta och bleka.
Och det som är intressant är att om man då kollar tillbaka till vissa stammar, och vissa stammar är även i Peru och så vidare, och så är det så att albinofolket i världs, alltså om man tänker på typ hur många som föds som är albino, så är det en på 20 000. Mm. Men i de här vissa stammar så är det en på 140 bara.
Oj.
Så frågan är typ så här, härstammar de mer ifrån de här utomjordiga än vad vi gör kanske? Jag vet inte, det är jätteintressant.
Gud vad spännande, det där är helt nytt för mig.
Ja, det är flugor.
Jag tänkte att jag hade koll på så mycket konstigt flummigt.
Ja,
du vet, när mina kompisar var på krogen och satt och käkade middagar och liksom hängde, då satt jag hemma och kollade på YouTube-klipp.
Eller
ja, men det är totalt osocial.
Ja, man nördar ju ibland.
Ja, man nördar ju ibland.
Det är sinnessjukt.
Mm.
Verkligen, så det nej.
Jag gillar att nörda. Och så älskar jag att se såna här science fiction serier eller filmer med nördar i. För att jag tror att jag identifierar med dem. Men jag tror inte att folk som ser mig på tv tänker att jag är nörd.
Nej, det gör
jag
inte.
Tror att jag är väldigt långt ifrån en nörd i deras ögon.
Men tror du på så här konspirationsteorier också? Så?
Nej, jag är lite försiktig med sånt där. För jag är ju så här noga, för jag matas med konspirationsteorier hela tiden. Och jag blir lite mätt på det. För det finns så många olika nu. Och vissa är ju mer gräsliga än andra. Så att jag orkar inte riktigt ta in de där konspirationsteorierna. Jag känner att nej, jag orkar inte tro på någonting som får mig att må dåligt.
Nej.
Så jag kan ju förstå som sådana här som tycker att UFO:n får dem att må dåligt. Och då vill de inte tro på det. Och det har jag full förståelse för. Men jag tror bara på sånt som liksom får mig att må bra. Jag tänker att det är viktigt att vi mår bra, vi människor. För att mår vi bra så får vi en bra vibration. Så att,
Vibrationer är superviktiga, det pratar vi väldigt mycket om egentligen. Frekvenser, vibrationer,
energier, och
energi,
allt är energi och vibrerar.
Men känner du någon gång typ så här att det är någonting annat mer, alltså som kallar dig liksom så här, du skriver böcker och du gör allt det här liksom så här, men känner du någonstans typ så här att du hade velat liksom så här prata mer offentligt om det här på liksom tv eller det så här, försöka liksom, göra någonting andligt i, liksom, i bildformat, eller är det bara mer i din podd som du känner bekväm med?
Nej, men jag skulle jättegärna göra det i bildformat. Det finns ju massor jag skulle vilja göra på tv som jag brinner för liksom. Men det känns ju ändå som, vad är det, en spöke här?
Nej, jag hör inte att det lät som någon pling.
Ja,
men kanske var jättekonstigt.
Ja, jag hörde inte det.
Nej, vi är annan frekvens.
Du vet. Va? Men jag är ju ändå RH-negativ.
Ja, eller hur?
Jag borde ju ha hört det.
Vi borde inte ha en surk.
Det var en vanlig apljud bara.
Det är så en sån här hundvisselpipa liksom.
Jag hörde inget. Nej, men jag skulle tycka det var jättekul att göra sådana saker i tv, men det har inte, jag tycker inte att det har känts som att det har funnits öppningar för det, så att, och då blev det ju en podd istället. Men jag tycker att det är jäkligt kul att göra podden, för jag är ju så fri där, jag kan ju prata om precis vad som helst, och det värsta som kan hända är att den som lyssnar stänger av för att de tycker att det är helt tokigt liksom. Men jag känner att där kan jag bara vara jag.
Och hade du ångest i början typ sen när du skulle börja prata om det här, typ så här, tänk om folk verkligen tycker att jag är knapp, alltså, du är ju Agneta Sjödin liksom.
Ja, lite kanske. Ibland hade jag sådär liksom, nej, det här måste vi klippa bort. Men jag blir mer och mer modig. Och det tycker jag är kul. För ni är ju helt transparenta.
Men det är ingen som bryr sig om vad vi tycker.
Nej,
precis.
Men fast
det är lite också, när vi började spela in, i alla fall när jag hoppade in och började.
Ja.
I början, så det var, jag ska inte säga att jag var nervös, men jag tänkte hela tiden på vad jag sa.
Ja,
kanske lite grann sån. Men alltså, vad säger jag och hur säger jag?
Ja. Du har ju ändå förlorat lite vänner längs vägen.
Eller,
så något fel har du
gjort. Ja, precis. Så nu skiter jag i vad jag säger. Utan det får bära eller brista liksom.
Men det här är ju superviktigt egentligen. För grejen är typ så här, jag har ju alltid varit så. Jag har ju ändå gjort väldigt mycket och träffat mycket egentligen offentliga personer. För jag har jobbat mycket med det. Men jag har aldrig brytt mig egentligen på... Jag har ju min sanning. Alltså jag har ju upplevt grejer när jag var yngre. Och det kan ingen ta ifrån mig. För jag vet att för mig var de här grejerna superäkta. Och jag är inte knäpp för att jag liksom tror det, för jag vet att det här har hänt liksom. Och därför blir det så här att de som vill tro på det får tro på det. De som inte vill tro på det behöver inte lyssna. Och egentligen har jag haft med mig det hela tiden, typ så här att de som inte vill, som du säger, kan stänga av. Och de som verkligen är intresserade, de får gärna lyssna vidare.
Ja, precis. Men så upplever jag. Men har du upplevt det någonting med din podd nu? Eller känner du att Du är inte så styrd med podden,
men det är
väldigt många som lyssnar.
Ja, det är många som lyssnar och som uppskattar den, vilket jag tycker är jättekul. Och jag är inte heller så bevakad medialt med min podd, eftersom det är inte så många kändisar som är gäster. Och det är inte heller så liksom skvallrigt och sådär, utan så att tidningarna har inte varit så intresserade av liksom, så de lyssnar ju inte så mycket, så därför så känns det som att jag liksom flyger under radarn hela tiden. Och det ger ju mig en större frihet att bara liksom köra på. Och jag tycker att det är härligt. Jag tycker det är jättekul. Jag tänker också, apropå det du sa nu Oskar, det här med att ja, jag berättar det här för att jag upplevt det här och så kanske folk inte tror mig eller och sådär. Men det kan ju finnas andra där ute som har upplevt liknande saker. Så det är ju så viktigt att våga vara ärlig med vad man tänker och känner och vad man har upplevt. För att man hjälper ju andra. Det blir som en gigantisk delningscirkel där man liksom når ut till folk som kanske aldrig har vågat säga saker som de har upplevt. Och så plötsligt hör de någon annan som säger så bara, gud vad skönt, jag är inte ensam. Eller, åh, har han också liksom. Så att det är därför det är så viktigt att våga dela med sig.
Det här är som någonting jag upplevde igår faktiskt. Där. Jag kollade på en film som heter The Mountain Between Us. Jag vet inte om jag har sett den med Idris Elba och Kate Winslet. De kraschar i ett plan, med ett plan ute i bergen.
Just det, jag sett den.
Och de har en diskussion med varandra. Och någonting som jag kände där så blev så här, fan det är fan ganska vackert igen den. Och det är att säga, de har en diskussion och börjar tjafsa och hon säger, jag är rädd.
Mm.
Och han säger sen också, jag är också rädd. Och det är någonting som jag känner, det är väldigt sällan man hör någon säga att jag är rädd.
Mm.
Och för mig var det typ så här, vilken förståelse man får i en diskussion om man kan verkligen bara meddela att du, jag känner så här för jag är rädd. För jag vet inte riktigt hur jag ska hantera den här situationen till exempel. Vet, så här. Och då blir det så här, vad sällan jag hör någon säga till mig typ så här, jag är rädd.
Eller hur? Man säger liksom, det här tycker jag är jobbigt eller det här tycker jag är läskigt. Ja. Eller, men man säger sällan att jag är rädd.
Rädd, ja. Mm. Och då blev det så här, gud vad jag förstod henne helt plötsligt. För att hon, det var så mycket känslor för hon är rädd.
Mm.
Och det tänkte jag så här, bara att kunna förmedla en sån sak till varandra.
Mm.
Att man verkligen kan ha en dialog med varandra och öppen och ärligt. Vad mycket det kan hjälpa egentligen oss själva och den som ska förstå oss.
Mm, det är just därför det är så viktigt då, att våga dela.
Mm.
Dela med sig.
Delar många med sig till dig privat? Om dina, nu, för vi upplever många folk som skriver till oss. Jag kan tänka att du skriver ännu mer till dig. Kan du relatera eller kan någon relatera till dig? Eller känner de att du är för offentlig för att förstå dem? Eller?
Nej, men det är många som skriver och jag hinner ju inte alltid ge respons på allt, men det är, ja, framförallt är det väldigt positivt att de känner att de blir, ja, att det är saker som sägs i podden som får dem att liksom tänka till och förändra saker och känna sig inspirerade och de känner att det liksom håller uppe deras humör och energi genom att lyssna liksom varje vecka. Det upplever jag ju rätt mycket. Jag har ju också mycket fokus på lyssnare. Jag tänker hela tiden någonstans här bak på den som lyssnar. Hela tiden är de med liksom i rummet. Mm. Vad kan det här kanske blir knäppt. Nu kan de inte, nu måste jag förklara. Eller ja, men nu kanske man kommer med något råd här. Eller någonting. Det kanske ni också tänker på. Mm. Eller?
Men det är ju det sjuka jag tänker. För typ så här, du har ju många lyssnare.
Mm.
Och om man samlar alla dina lyssnare i ett rum så blir det jävligt mycket. Liksom, så här. Men sen, så här, nu är det på tv så är det typ så här, halva Sveriges befolkning som tittar.
Mm.
Känner man sig väldigt... Alltså jag tänker typ så här, i din podd så kan du säga vad du vill och så vidare. Du är inte så styrd och så vidare. Men det måste ändå vara väldigt svårt att veta typ att 1 miljon människor sitter och kollar nu på Fångarna på fortet och de ska se mig springa för trapporna. Det så här. Mm. Jag börjar tänka typ så här, börjar man tänka mycket... Hur ser jag ut? Eller hur jag beter jag mig? Eller kliar mig i näsan? Eller kliar mig i örat? Eller så här. Jag tänker liksom så här. Mm. Vi förstår ju aldrig när vi sitter och spelar in så här. För det är ju ingen som är här. Men är det så mycket människor som blir fokus på dig? Typ så här, det måste ju ändå kännas...
Jag tror inte... Nej, i början kanske man tänkte på sånt där när jag var yngre. Men nu, jag bryr mig mindre och mindre faktiskt.
Mm. Skönt
saker. Ja. Vet, sen är ju TV, för att komma ihåg att TV är ju verkligen mitt jobb. Ja. Lite som det är för dig med ditt jobb.
Ja.
Och du vet, man, där är man så bekväm. Det är ju någonting jag har gjort liksom i 31 år.
Jävla länge. Alltså,
det är ju inte ens konstigt för mig att gå in och göra en direktsändning.
Nej.
För det, liksom, ja,
det är vad det är.
Det är vad det är. Och så bara kör jag liksom.
Ja.
Och det är ju det som är lite kul. Det är därför jag fortsätter liksom med TV också. Jag tycker att det är så roligt. Jag känner att det här är verkligen något jag kan och har gjort mycket. Men och så därför blir det ju många olika saker. Det är ju podd och skriva och TV. Så då blir det ju också svårt att hitta den här lediga tiden, inser jag. Men...
Shit, alltså hur hinner du med egentligen?
Ja, jag vet inte. Jag är aldrig ledig. Och så är jag singel. Det, då är det lätt att hinna med saker. Ja, ni har ju familj och barn. Fast jag har i och för sig ett barn.
Ja. Ja, men det är kanske underlättar för att tänka mig mycket på sig själv. Liksom,
så. Ja, jag är fullständigt självcentrerad. Ja.
Fullständigt självcentrerad.
Nej, men det är ju väldigt lätt att vara själv. Ja. Det är ju också en fara i det om man har varit själv länge. Att det blir bekvämt. Jag bara tänker så här, hur ska jag klara av att släppa in någon i mitt liv? Jag har det ju så himla bra i den här bubblan. Mm. Så det blir så här, nej men det kanske är själv jag ska vara. Fast jag tänker inte så mycket på det så kanske. Men ibland undrar jag, vem sjutton ska hitta sig in här i min värld liksom?
Men om du skulle då fråga typ så här, att skulle du känna dig bekväm att hitta en relation nu? Eller känna typ så här, nej jag vill inte ha någon relation överhuvudtaget liksom?
Nej, det där är svårt. Det kräver ju att det är en väldigt specifik person i sådana fall. Det gör ju det. Det är ju inte bara liksom så här, nej men det vore väl kul att ha någon. Det är verkligen inte där jag är. Nej,
måste kunna mycket.
Det måste funka, för jag är ju som jag är. Jag har ju liksom fått liksom en sorts, jag är ju bekväm i det liv jag har. Jag vill ha någon sorts frihet med att kunna liksom göra allt det jag ska göra. Jag ska spela in podd och du vet, jag ska göra saker. Jag vill resa. Du vet. Och då blir det lite så här, jag vill inte att relationen ska begränsa mig. I sådana fall ska det vara någon som jag känner går bredvid mig. Att man brinner för samma saker och man kanske förstärker varandra och stöttar varandra på samma resa. Då ska det vara mer så. Inte att man liksom drar åt olika håll, för då tror jag att det blir väldigt svårt.
Om vi skulle vara singlar så hade vi dejtat Agneta.
Hade du det? Vilket jävla självförtroende hade han, den killen Oskar.
Ja, ja. Han är sån. Han är sån.
Ja. Då hade vi gjort det. Jag hade sagt ja. Liksom.
Nej, verkligen inte. Men
du måste veta vad det är för blodgrupp först.
Ja, precis.
Hur speciell är du?
Har jag A-blod så är det kört.
Ja, det är kört. Inga A-blod.
Men känner du någonstans typ så här att... att det kanske är ganska bra för självutveckling att vara ensam. För jag känner ju så här, i min relation liksom så här, så har vi varit tillsammans i 22 år. Ja. Och då är det liksom så här, man är ju inte riktigt liksom självständig på det sättet. Man är självständig men till en viss gräns, du vet, så här. Man lär inte känna sig själv på samma sätt som man kanske är själv. Och det tror jag är väldigt viktigt för självutveckling också.
Ja, fast jag tror kanske tvärtom. För att det är ju i relationer som du utvecklas också. När du själv har du ju ingen du projicerar saker emot. Det är ju jättelätt att gå runt och tycka att man är världens härligaste människa när man är själv. För det är ingen som trycker på de där knapparna liksom, som får en att bli irriterad. För så fort det är någon som gör det och man blir irriterad eller arg, då är det någonting där som du kan lära dig. Varför blir jag arg? Varför blir jag irriterad? Vad gick igång i mig nu här? Liksom? Vad kan jag lära mig här? Det kan, när man är själv så är det ju... Ja
precis. För ofta så ligger det ju... Det är ju någonting och sen själv som man blir irriterad på.
Ja.
Eller så blir man arg på sin partner eller sin vän eller någonting för att de gör någonting som kanske påminner om en själv som man inte tycker om.
Ja, exakt.
Peta på ett sår, typ.
Där kan man lära sig något.
Mm, verkligen.
Men vill man lära sig något?
Ja, alltså ju mer du lär dig och ju mer du befriar dig i det här livet från saker, ju bättre blir det ju nästa liv.
Mm.
Men ditt nästa liv då, Agneta, vad är det då?
Då är kanske det Moder Teresa.
Det hade varit så jävla spännande.
Nej, nästa liv, jag vet inte. Jag tror att om man helst vill man ju kanske inte komma tillbaka hit. Man vill ju leva på en härlig värld liksom, där det bara är härligt. Men jag tror också att många väljer att komma till jorden för att det behöver liksom höjas energier. Att liksom sprida lite bra vibrationer liksom. Mm.
Vi har pratat en del om det här med reinkarnation och att vi kommer tillbaka och sådär. Och vi skojar ibland om att varför, och det här med att hitta sitt livssyfte.
Mm.
Varför är jag här?
Mm.
Att varför kunde man inte få den här boken eller instruktionsboken när man föddes? Att det här är din resa i det här livet. Varför ska du behöva gå ett halvt liv eller kanske mer än det för att man ska komma underfull med vem man är och vad man har för syfte, om man ens hittar sitt syfte någon gång?
Mm. Ja, det beror på hur väl man lyssnar inåt, för att man har ju med sig det här syftet och det ska man ju då upptäcka på något vis, för det finns ju liksom i en. Men jag tänker att den här resan man gör till att man kanske vaknar till någon sorts insikt att men det är det här jag ska göra. Då samlar man ju på sig en massa liksom saker som man behöver ha med sig för att förstå sina medmänniskor, för att förstå, för att liksom utvecklas som person. Så man får ju med sig, alltså allt jag har lärt mig fram till idag har ju gett mig oerhört mycket kunskap. Och jag tror, hade vi vetat varför vi var här, då kanske vi hade missat alla de här törnerna och stötarna som vi har fått fram till att vi liksom kommit till insikt med vad vi ska göra. Man missar ju det, för då kanske man går direkt hit. Liksom. Ja, men jag är här nu för att jag ska, nu ska jag sprida ljus. Och så ska man börja med det, men man behöver få med sig också. Man behöver få med sig en förståelse vad det innebär att leva på jorden. Vad det innebär att känna smärta, vad det innebär att känna glädje. Vad det innebär att få känna sig bortvald eller inbjuden. Det är så mycket sånt vi måste få med oss för att kunna bli liksom, kunna förmedla någonting bra till andra. Men sen kan det ju vara de som inte ens vaknar upp och förstår liksom att ja, det här är mitt syfte. Man kanske liksom flyr ifrån sitt syfte. Man orkar inte lyssna liksom. Och då kanske man missar det. Då får man komma tillbaka nästa liv. Så gör man samma sak igen liksom. Alltså jag måste berätta om en författare som heter Oscar Busch, som jag har nämnt i min egen podd vid några tillfällen. Och även i min nästa bok. Han var en författare som levde på, var det väl sekelskiftet 1800-1900 eller om det var tidigt 1900. Men han var inom det militära, men han skrev också böcker, väldigt spirituella böcker. En bok som är så fantastiskt vacker som fortfarande säljer, som heter Hur människoöden tvinnas. Och den handlar då om två bröder som växer upp i tiden mellan det att Sverige lever i någon sorts hednist och går in i den här kristna tiden. Man går liksom från en asatro till någon kristendom och sådär. Där lever de. Och det blir liksom en släktfejd. Det blir en fejd i någon gård som går i arv. Och så är det en kvinna som det blir svartsjukedrama. Så att det slutar liksom med mordbrand och mord och grejer mellan de här bröderna. Och så möts de på andra sidan som själar, och så bestämmer de sig för liksom, nej, men det här måste vi läka. Vi kan inte avsluta det så här. Vi läker det här nu, så vi går ner på jorden igen. Och så går de ner på jorden igen. Men så upprepas det här igen med liksom mord och så. Och det tar 4 inkarnationer innan de har läkt de här såren. Så, och han pratar ju om att de böcker han skriver, de är liksom, de har bara kommit till honom. Han ser sig själv som ett rent redskap. Shit. Men det är väldigt häftigt.
Så att, svensk författare alltså?
Ja, Oscar Busch. Och han, jag älskar hans böcker. Och det är det som är så häftigt också. Därför är det så viktigt att förstå hur viktigt det är att vi faktiskt förlåter så mycket vi kan. Att vi inte går runt och bär på liksom, man är bitter och irriterad på någon och sådär. Och har de här konflikterna, för de följer ju med bara. Så att försöka befria sig själv och höja sitt medvetande så mycket som möjligt känns så viktigt i det här livet. Det är ju i alla fall mitt mission.
Mm. Vi har ju faktiskt träffat Agnetas tvillingsjäl ju.
Mm-hmm.
Var det inte systersjäl? Vad var det?
Har. Är det en tjej?
Hon hade fått till sig att ni var tydligen tvillingsjäl som var med i våran podd. Hon har skrivit boken Hon kallar mig dotter.
Tvillingsjäl? Vill du träffa en man?
Ja, ja, men hon kan säga vara en man.
En man.
Är det en tjej?
Ja, men hon har
men
skrivit
är det inte
boken,
själsfränder?
Ja, själsfränder kanske det var. Jag vet
ja,
inte.
För tvillingsjäl är ju alltid ens andra hälft.
Ja, men du kanske är det. Du kanske får utforska.
Ja, jag får utforska henne. Är hon snygg?
Ja, men det är hon.
Själsfränder, det kan man ju ha liksom i familjen. Det kan man ha en ganska stor grupp människor. Liksom. Och det kan vara vänner och man. Det kan vara partner också. Men, och barn och föräldrar. Och sådär.
Men hon sa det i alla fall att hon hade fått till sig via någonting att ni på något sätt hade en connection. Vi glömde faktiskt ta med dig i boken. Men vi kanske kan posta den. Hon kallar mig dotter heter boken. Av Åsa Grimpe. Så att jag vet inte, ni kanske
spännande.
Ja, verkligen spännande så att du kanske
får kolla upp
det. Du kanske får kolla upp det för jag vet inte riktigt. Hon hade ju läkt sig själv väldigt mycket. Hon hade ju haft kronisk reumatism och så har hon varit uppe i någon ställe där munkar var Och det har varit inlåst i jättelång tid för att liksom så här, gå in i sig själv. Och,
mm-hmm. Alltså silent retreat.
Ja, silent retreat. Mm. Ja,
ingen sån här dark room, utan nej, tystnad.
Nej, nej, tystnad.
Ja, typ i passarna.
Ja, typ något sånt där. Mm. Och så vet vi vad vi pratade om det i alla fall. Och då hon, hade hon nämnt det i alla fall. Mm. Så att, du kanske har många själsfränder, tror du på det?
Ja, alltså jag tror, där har man ju... Läste jag 144 någonstans? Ja, det är någon kompis som skrev det på sin hemsida. Nej, men jag tror där har man ju... Själsfränder kan du ha fler. Men en tvillingsjäl är, vad jag har förstått det... Ja, man kanske har fler där också, men jag tror inte att det är så många.
Nej. Tror du att du kommer hitta din tvillingsjäl? Har du hittat den kanske? Kan det vara ens dotter ibland kanske? Nej, det måste vara kille, sa du.
Ja, nej, men om man, ja, nej, men Maja tror jag absolut är en... Vi är väldigt tajta själsligt. Det känns som att vi har flera liv ihop. Det känns väldigt tydligt för mig. Och så. Och hon har ju, hade ju mycket så här minnen från tidigare. Jag tror att hon... Jag har en känsla av hennes tidigare liv så där. Och att vi har haft också tidigare liv ihop. Ganska många.
Men du hade gjort regressionsresa. Minns du, eller vill du dela med dig? Vem var du, eller vart var du? Eller?
Jag tyckte inte jag fick så tydliga saker. Men det som jag var häftigast från min regressionsresa, det var känslan jag fick när jag dog och vad som hände med själen. Det blev så tydligt för mig, och det tyckte jag var häftigt. För att när jag väl dog så var det som att jag upplever hur själen var liksom större än jag. Att den liksom expanderade så fort den lämnade kroppen, så expanderade den. Och det tyckte jag var en häftig känsla. Och sen upplevde jag ju hur jag var någonstans som inte var jorden. Där jag var liksom med i någon sorts skolsal. Och att jag träffade väldigt kärleksfulla människor. Och hur vi var vänner och hur vi liksom peppade varandra. Att bra jobbat på jorden i det här livet. Och det var lite den känslan liksom.
Ja. Härligt
att man liksom gick igenom så här, vad jag hade lärt mig, och att man bara liksom gjorde någon sorts inventering av livet.
Ganska coolt ändå.
Ja. Mm. Det som är livets skola.
Mm. Ja, faktiskt. Det är lite så jag sett på det också. Då är det viktigt att man försöker utveckla så mycket som möjligt. Och det är rätt mycket man har att skala av. Jag märker ju det. Jag kan ju märka liksom hur svårt jag har att släppa in någon. Liksom. Jag känner att jag har skyddat mitt hjärta verkligen. Och det är saker som från barndomen som är liksom, har liksom skapats av otrygghet och sådana saker. Och det där kan ju ta tid. Liksom,
har du mycket låsningar, tror du, från din barndom?
Ja, men jag tror det. Jag upplever att det är en hel del faktiskt som jag har, där jag skyddar mig. Och jag har inte fattat det förrän jag har alltid tänkt att det är männen det handlat om. Att det är de som inte släpper in mig. Men så har jag på senare år börjat fatta, nej, det är ju jag som inte släpper in dem.
Mm.
Då händer det ju liksom inte. Då kommer man, djupnar man ju inte.
Det hörde vi förut när vi inte fick dejta Agneta.
Ja. Jag
släpper inte in någon.
Det är svårt.
Innan vi avrundar så vet jag inte om du har något mer att säga. Men har du några tips till typ så här, våra lyssnare kanske? Hur de ska liksom komma i kontakt med sig själva. Typ så här, vad är viktigt för dig? Och vad gör du? Liksom, mediterar du varje dag? Eller räcker du en kopp kaffe?
Jag gör det där i omgångar. Jag har mediterat. Men nu så... Jag försöker ha lite koll på mig själv. Jag försöker liksom känna in. Vara väldigt närvarande i känslor. Vara objektiv med mig själv. Och studera liksom, varför reagerar jag så här? Vad är det som händer? Dels det. Sen har jag ju... Ja, jag har rest med plantmedicin, sådana också. Gjort sådana plantmedicinresor som ayahuasca och lite sådana här kaktusgrejer.
Mm.
Som ni är sugna på. Och det har hjälpt mig, kan jag säga, att hitta. Alltså det finns en intelligens där som har hjälpt mig väldigt mycket. Så att jag har stor vördnad liksom för de processerna. Och det djup jag hamnar i då. Och de bilder som kommer till mig. Så att, de har ju hjälpt mig att öppna upp lite. Men alltså då insåg jag ju också att shit, jag har bara skrapat på ytan. Vi är ju rätt komplexa, vi människor. Och vi har med oss så mycket från de här första åren i livet. Och de där första åren i livet, allt vi upplever där, det är sånt där som vi fortsätter att upprepa. Liksom, fast vi inte fattar det.
Mm. Ja, men det är ju det. Alltså, de säger ju någonstans att mellan 0 och 6-7 års ålder, det är då vi blir inprogrammerade. Mm. Mycket av ens vanor och tankar och mönster och uppfattning om omvärlden och sånt, det kommer ju där.
Exakt.
Och det är det som man sen då under resten av livet försöker öppna upp och man ifrågasätter, är allt som mamma och pappa sa sant? Mm. Hur upplever jag omvärlden och vad är sant för mig? Vad tar jag till mig? Så att, ja, det är intressant. Mm. Ruggigt intressant.
Ja, det är det.
Livet är intressant.
Mm.
Men ja, jag vet inte, Agneta, har du någonting annat du vill tillägga? Någonting, vi vet ju att älskar UFO:n och det är, vi har kunnat prata så mycket mer om UFO:n och så vidare.
Nej, men jag tycker man ska lita på sig själv och bara känna in vad är sant för mig? Vad är viktigt i mitt liv? Vad är sant för mig? Man ska lära sig att lita på känslan man har liksom. Och inte tro blint på allt. Mm. Känner man inte att det känns sant innan, men då, man behöver inte tro på allt som folk säger.
Och det är väldigt viktigt att ha med oss faktiskt. För det är också någonting som vi på Oskar och Fredrik då, vi bjuder in väldigt mycket gäster och så vidare. Och alla talar ju sin sanning. Och vi lyssnar och vi tar gärna till oss informationen, men alla får ju känna in själva ifall man vill tro på det eller inte. Mm. För det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt.
Absolut.
Exakt.
Så att med det sagt så vill man in och lyssna på Agnetas podcast så gör man det också på alla plattformar och det är så in i själen.
Mm.
Och där bjuder ju du in väldigt många gäster inom olika saker, även faktiskt vänner och bekanta som du har lärt känna längs vägen, tror jag, som kanske inte alltid är andliga, men de har säkert en livshistoria att berätta.
Ja, precis.
Så att det är super. Mm. Supervackert.
Kul det var att få vara med i er podd.
Ja, men det är alltid kul.
Jätteroligt att få prata med er.
Hör du vad jag sa? Det är alltid kul.
Och det är alltid roligt. Varenda gång.
Ja, kom du ihåg i förra livet när vi satt och poddade?
Ja, precis. Det var lite annan nivå på det då. Men vi utvecklas ju hela tiden. Så det är gott.
Så in och lyssna på Agneta Sjödins podd. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig.
Ja, tusen tack själva.
Tack, tack.
Fira 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hörrni, gänget, vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.